En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Peter den store och Ivan Mazepa, de är goda vänner, för han har ju varit rådgivare och lärare åt Peter den första, alltså Ivan Mazepa. Så att de är väldigt goda vänner. Och nu när Ivan Mazepa är hetman då över den här östra delen av hetmanatet, så blir han också tvungen att hjälpa Peter den store i hans ärenden uppe i Östersjön, eller runt Östersjön. Men det är inte så populärt. Så redan ganska tidigt in i stora nordiska kriget så börjar den här alliansen krackelera lite grann, och det finns ett visst missnöje. Och när Karl XII då befinner sig i Polen sen, så redan då börjar det komma lite kontakter mellan de här två.
Militärhistoriepodden är podden om krig, med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
Och idag ska vi snacka Poltava. Och det här får man väl säga, det är ju ett avsnitt som har legat i pipelinen ganska länge. Jag har diskuterat det ända sedan vi satte igång den här podden, så pratar vi om Poltava. Och det har ju sina skäl. Det här är ju otroligt episkt i svensk historia. Och jag tycker att det som hände nu då under den här våren 2020 var att det här fick en helt ny aktualitet på grund av att det utspelas ju faktiskt i Ukraina. Och om man säger att det är lite naivt av mig, så tänkte inte jag riktigt på det för några år sedan när jag läste liksom Peter Englunds bok om Poltava och liksom började intressera mig för det här slaget lite mera. Jag har gjort misstaget själv att tänka sig att det här är liksom en del av Ryssland som man befinner sig i. Och det har ju varit stötvis, va? Men själva slaget i sig handlar ju just om det här, och det är det som jag tycker är intressant och som har blivit liksom den här nya aktualiteten. Att det här slaget handlar ju faktiskt om huruvida en del av Ukraina skulle vara självständigt gentemot Ryssland också. Och det handlar inte bara om liksom det stora nordiska kriget.
Nej, jag skulle vilja lägga till en sak direkt här när det gäller aktualiteten, och det är att det har ju anspelats från ryskt håll faktiskt. Mm. Officiella representanter för Ryssland har ju anspelat på det här, att när Sverige ville stötta Ukraina, bland annat vi har skickat ner militär för att utbilda ukrainsk militär, så har man sagt att ja, ni har ju försökt en gång tidigare, då gick det inte så bra.
Just det. Har de inte till och med ett ordspråk? Att, jag vet inte hur det är formulerat exakt, men något slags ryskt ordspråk som svenskarna i Poltava. Alltså att man flyr fältet.
Ja. Men man kan väl säga samtidigt, jag tycker att du har alldeles rätt i det där, att det är på ett intressant sätt. Ofta tänker man att nej, men det här är nu den här envingen mellan Karl XII, det stora nordiska kriget, det är Karl XII och det är Peter den store, det är Rysslands väg att expandera och bli en stormakt. Men det är ju också, precis som du säger, Ukrainas, en del av Ukrainas faktiskt kamp och historia på ett väldigt intressant sätt, och vilket ju är aktuellt. Men jag skulle också vilja tillägga att det finns ju andra nutida stater som det här är ganska intressant för. Det är ju Polen faktiskt. Ja. Delar av Tyskland som vi kanske inte kommer att prata så mycket om, men även Baltikum och i viss mån också det som är dagens Finland faktiskt, därför att det berör sig lite
också.
Ja, involverat, va? Så att det tycker jag, och det kanske vi får beta av och liksom försöka hålla oss lite nu. Så det vi hade tänkt att kommentera då här lite så småningom, det är väl egentligen det här ryska fälttåget, och framförallt då 1708-1709, det kan vi ju säga, och sen avhandla själva slaget då i juni 1709. Så det här är ju ramarna då.
Exakt, men jag tänkte att vi ska fokusera lite extra på den här personen, Ivan Mazepa också. Och jag tänkte göra så här, jag tänkte så här att jag ska nu lite oortodox då, för att om man får göra ytterligare en kommentar här då, så är ju historieskrivningen om Poltava är ju ganska fokuserad på det stora nordiska kriget som utspelar sig mellan 1770-1721. Och precis som du säger, den här envigen mellan de här personerna. Men, och det har ju gjort att historien om Poltava har ju huvudsakligen för ur ett svenskt perspektiv handlar om stormakts... Alltså när Sverige slutar vara en stormakt på något vis och börjar krympa igen. Men jag tänkte att vi ska med då liksom våren 2022 i bakgrunden och Ukrainas pågående kamp, så ska vi försöka berätta den här historien utifrån deras perspektiv. Och då tänker jag att vi ska se att kanske kommer fram någonting annat. Och då ska jag vilja börja egentligen med att säga så här, att det här handlar ju faktiskt om den första kosackstaten.
Just det.
Mm. Ja, och det är det som kallas för hetmanatet, som en slags variant på ett kanat eller kan då, som har någon slags ursprung i mongol slags organisation här. Och det som händer då, det är att i det här regionen runt floden Dnepr, jag vet inte, vi pratade om det här under det här avsnittet som vi gjorde om Ukraina för någon månad sedan här, att det är ju kosackstaterna är ju liksom så här, är koncentrerade runt den här floden då, de finns på en östlig och en västlig riktning. Och det som händer är att de här områdena som omtvistas nu, Donbass å ena sidan, längst österut, och längst västerut, Galicien. Polen och Ryssland har olika intressen i de här områdena, men det här området i mitten av, som idag är Ukraina, börjar utvecklas till någonting, får som en egen region, eller blir som en egen region. Och detta har att göra med att polackerna, eller polsk-litauiska samhället och den här adels... staten som växer fram där är väldigt hård och repressiv. Att många livegna bönder rör sig mot floden Dnepr och koloniserar det här området. Det blir som en ny koloniseringsvåg ungefär. Och nu är vi någonstans mitten av 1500-talet, så det är ganska långt tillbaka i tiden. De här bönderna blir fria och börjar kallas för kosacker. Så det är härifrån den här kosackkulturen växer fram. Den polsk-litauiska samhället här, de kommer på att ja, det här var ju ganska smidigt egentligen, att om vi då ger vissa privilegier till de här kosackerna, så kan de försvara vår östra gräns mot andra infall från öster och bland annat från Ryssland till exempel. Så man skapar någonting som kallas för registerkosacker, att de på en slags tidigt, vad ska man säga, tidigt adelskap inom kosackkulturen. Problemet är bara att de här är inte likvärdiga mot de polska adelsmännen, utan de har en annan status och de lyder inte direkt under den polska kronan. Och det är de väldigt missnöjda med, för de blir hårt diskriminerade. Och detta leder till väldigt, väldigt mycket konflikter inom det här området. Och då händer någonting 1648. Och då är det en person som heter Bohdan Chmelnytskyj som kriver fram och startar upp det. Det är inte det första kosackupproret, men det är det som så att säga lyckas med någonting som skapar en förändring i det här området.
Får jag bara inflika där, att det här sammanfaller ju faktiskt också med de här slutfredsförhandlingarna i det stora europeiska religionskriget, det 30-åriga kriget, så bara, om vi orienterar oss här. Så att det här är något som hände längre österut, i Västfoliska freden och sådär. Så
just det, det var ju intressant.
Ja, det kan man bara konstatera här. Och jag vill bara lägga till här att det här är också en sån här sak som vi ofta glömmer bort, att under det här stora nordiska kriget vi ska prata om, så pågår det ju annat i Europa samtidigt också här. Mm. Så att det finns liksom, det är sådana enorma geografiska avstånd. Och ofta det här östliga, det som du är inne på nu och berättar om, det glömmer vi ofta bort.
Ja, men det är intressant. Jag har inte tänkt på kopplingen där till det, men det skulle vi kunna utforska i något tillfälle faktiskt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Men i alla fall, Bohdan Chmelnytskyj som är, och han är känd som liksom den kosackledaren, den första hetmanen som är i ukrainsk historisk skrivning, och det är väldigt mycket statyer och sånt där. Han är en väldigt mytisk, mytologisk figur liksom i ukrainsk kultur. Hans pappa hade då, och det är väldigt symptomatiskt för den här relationen, hans far hade då tjänstgjort under tillsammans med den polska kungen mot turkarna i söder. Så han var på något vis kopplad där. Och när Bohdan då ska ärva sin fars gods, så kommer en polsk adelsman och helt enkelt rånar honom på det. Han bara tar över hela gården. Och det blir mycket ont blod av detta förstås. Så det här sätter igång då någon slags process. Sen får man ju spekulera hur personligt det var då. Men Bohdan kliver då fram som en politisk ledare bland de här kosackerna. Antagligen delvis på grund av sina personliga upplevelser. Och så sätter han igång det här andra kosackupproret då. Detta upproret blir i princip ett stort fälttåg. Han lyckas samla väldigt många kosacker. Han lyckas också alliera sig med det här tartarkanatet nere i Krim. Jag kan inte riktigt historien runt det där, men det där får vi utforska vid någon annan tillfälle också.
Ja, då kan jag bara lägga till att det där är oerhört komplicerat. Och det är också bäring på dagens konflikt. Vi har varit lite inne på det när vi resonerar kring Krimkriget här. Så här finns ju väldigt mycket som vi skulle kunna...
Exakt, för det där är någonting annat. Ja. Det är inte Ukrainas sol, eller det har liksom en lite annan historia också som griper in i det här. Va? Men han lyckas samla ihop nästan 100 000 man och bara faller in då i den här västra delen mot Polen. Man skövlar och härjar och det är väldigt blodigt. Va? Men det här leder fram till att man faktiskt lyckas skapa någon slags autonomi inom det polsk-litauiska samhället. Det betyder inte att han vill vara helt fri egentligen från den polska kungen, utan det här handlar mer om att etablera egna privilegier som är ungefär lika starka då som de polska adelsmännen. Så han försöker liksom få någon slags frihet men ändå under den polska kronan. Och det är rätt viktigt där. Men så att nu växer då fram ett hetmanat under Bohdan Chmelnytskyjs ledning 1648. Och det här kan man säga är egentligen den första ukrainska statsbildningen.
På riktigt allvar. Sen annars brukar man ju prata om att det finns tidigare någonting som heter den här Kiev-staten. Men det här är en definitionsfråga. Men låt vara. Mm.
Men som vi pratade om på det här Ukraina-avsnittet så är det där någonting annat. Det är mer en koncentrerat just staden Kiev. Ja. Och den har inte så folklig förankring på det viset. Här är det mer någonting som berör ett hela området. Och, ja. Och de har också en speciell organisation med något slags typ av, jag vet inte, kan man säga, pseudodemokratiskt eller liksom det finns ett embryo av något slags demokratiskt tänkande. I praktiken så är det Bohdan Chmelnytskyj som leder det här och som blir liksom den stora ledaren då. Men det finns ändå någon slags organisation kring det här som är militärt baserad då, men som antyder någon slags statsbildning, någon slags seriös liksom statsorganisation. Det här gick så där kan man säga. Hetmanatet klarade sig inte jättelänge, utan redan 1651 så återkommer den polska kronan och vill ta tillbaka. De här adelsmännen är väl säkert väldigt missnöjda med att de blivit skövlade och mördade, och nu vill de ha tillbaka sina privilegier och sina gårdar och sina landområden. Så de får med sig den polska kungen här, och nu sker en slags revansch. För att lösa detta, och nu kommer vi till den här väldigt komplicerade konflikten i ukrainsk och rysk historieskrivning. För att lösa detta så vänder sig då Bohdan Chmelnytskyj till den ryske tsaren i en överenskommelse 1653 för att få beskydd från Polen. Och det här är ju, jag vet att vi diskuterade lite förut också, men den här frågan här då handlar ju om, vänder han sig mot Ryssland för att han ser ett slags kulturellt frändskap med Ryssland och se dem som den naturliga liksom, förvantarna eller bundsförvantarna? Eller är det bara en rent realpolitisk lösning för att skydda sig mot någonting som man inte klarar av? Det här leder i alla fall till att hetmanatet blir en slags vassallstat under Ryssland. Och det här var inte riktigt vad man hade tänkt sig. Och man får inte det stödet som man hade velat ha av Ryssland. Utan snarare så sker samarbeten under hand mellan Ryssland och Polen under den här perioden. Och 1667 så gör man någonting som skulle kunna liknas vid en slags Molotov-Ribbentrop-pakt. Faktiskt.
Jag skrattar lite här. Nej, men jag bara kommenterar och säger det. Det är ju så liksom öppet mål här på något sätt med de här historiska paralleller mellan
ja,
det är ju det, och det här Ukraina mitt emellan de här intressesfärerna. Visst är det ju så. Sen ska man väl samtidigt, det måste vi väl ändå säga, eftersom vi ju ändå är historiker av yrket, att vi gör ju inte anspråk på att vi liksom här ser några exaktheter eller försöker, det är ju inte så. Och man kan ju aldrig använda historien som facit. Men det finns ju ändå någonting som är väldigt spännande här när du berättar. Som man ju slås av. Alltså,
och hur långt bak i tiden det går.
Ja.
Så det är ju, och det man gör då, det är ju att Moskva och Polen bestämmer helt enkelt att man ska dela upp det här ukrainska hetmanatet i två delar längs med floden Dnepr. Det är vid en fred sen 1686, och så statsfäst det här, alltså de lyckas med sin pakt, kan man säga. Och då blir det så att man istället för ha en hetman, alltså förut var det både en Chelmenitsky som var en hetman över hela hetmanatet, så istället blir det så att man har två olika, en för den östra delen på andra sidan Dnepr och en på den västra sidan. Så här konsolideras, kan man säga, den här delningen av hetmanatet, eller det av och en slags kulturell delning också finns kvar än idag. Det är så att den östra delen var mer knuten till den grekisk-ortodoxa kyrkan, medan den västra delen var då knuten till den polska katolska traditionen. Så det här är också någonting som då finns som ett spår här igenom. Och man förlorar också en delvis, man försöker ha en slags självständig grekisk-ortodox kyrka i Kiev, men det går ganska dåligt gentemot Ryssland som är intresserad av att ha en slags enhetlig styrning av det här. Så det finns också i bakgrunden. Och nu kommer vi till Ivan Mazepa.
Just det, äntligen höll jag på att säga.
Ja, äntligen. För att han finns här i bakgrunden hela tiden. Man kan säga så här, den här uppdelningen, det leder till något som man kallar för sammanbrottets tid. Allting delas upp och det blir massa konflikter också mellan de här hetmanerna och hela de här kosackerna. Olika kosackfamiljer som slåss om vem som ska styra och hur man ska lösa den här situationen. Så det är den där miljön som Ivan Mazepa växer upp i. Han är född 1639. Och han är en slags polsk-rusisk adelsätt, kan man säga, men har kosackrötter också från sin far. Hans pappa stred på Bohdan Chmielnickys sida 1648. Men samtidigt så åkte han själv, Ivan Mazepa, åkte upp till Polen då och blev utbildad och blev en slags kammartjänare till Polen. Och nu får du hålla i det, Martin, för nu blir det komplicerat. För den här Ivan Mazepa, han är liksom en egen historia för sig här. Och han har blivit väldigt mytomspunnen och varit med om en väldigt massa olika saker. Han åker alltså till Polen, blir utbildad där. Han hamnar i den polska kungens gunst, blir kammartjänare. Han blir diplomat 1659 åt den polska kungen. Och få uppdrag att sköta relationerna med de här östliga kosackerna åt den polska kronan. Så ganska snabbt så får han en slags relation där med kosackerna. Men sen hände någonting 1663 som antagligen är någon slags kärleksaffär med någon kvinna som egentligen var då gift med en polsk adelsman. Och det är den här episoden som har blivit förevigad i ett antal dikter och poem. Bland annat Lord Byron har skrivit någonting väldigt känd dikt om honom. Och det finns målningar om ditten och datten. Alltså vad som är sant vet man inte riktigt. Det finns några memoarer här som har berättat den här historien. Men det är inte riktigt, vi vet inte riktigt exakt. Men det som händer då ska vara att han har blivit uppbunden på en häst och ivägskickad ner på den ukrainska steppen mot några vilda hästjordar där, och så ska han blivit fritagen. Om det där är sant, det är antagligen inte. Men man kan i alla fall säga att från och med 1663 så åker han från Polen ner till Ukraina, blir en del av kosackrörelsen där, eller hetmanatet, och fungerar som slags rådgivare och minister, kan man säga. Och han får ju uppdrag att åka ner till Krim, bygga upp en allians för att sen kunna slå tillbaka mot Ryssland, slå sig fria. Han blir tillfångatagen, blir dömd till döden, hamnar i Moskva. Lyckas då bli kompis med, eller bli god vän med Sofia Alexejevna som regerar som tsarinna och förmyndare åt Peter den första, som nu bara är ett litet barn. Så nu har han gjort en ganska ordentlig resa här. Och han blir god vän med utrikesministern till Sofia Alexejevna, som heter Golitsyn. Återigen då, så nu har han varit runt på rätt många hov här. Och åker tillbaka till Ukraina nu som rysk representant. Återigen för att bilda någon slags allians med Krim här, men i rysk räkning så att säga. Och de startar en del konflikter och krig. Han lyckas skylla detta på misslyckanden på de här västra hetmansledarna och slutar som hetman själv åt de östra kosackerna. Och då med nära band till Peter den store.
Så det betyder att han är någon form av undervasall då, skulle man kunna uttrycka sig då?
Ja, till. Precis.
Ja.
Alltså det är ju väldigt, ja, så en väldigt dramatisk historia här nu. Ungefär samtidigt som detta händer, kan man säga, år 1700. Precis, vid sekelskiftet här, då är han 70 år gammal. Mm. Och då är han liksom hetman för den här högra delen av Ukraina. Och det är nu som stora nordiska kriget påbörjas.
Mm. Jag tänkte fråga dig en sak där, ja. som jag har stött på i litteraturen ibland. Ja, men som jag har stött på i litteraturen ibland, med intressanta begrepp. Och det skulle vara intressant att höra någon verklig expert på det här som skulle kunna tränga djupt i det här. Men att ofta stött man på att man pratar om Storryssland, och då menar man så att säga Peter den Stores Storryssland. Och så pratar man om Lillryssland. Och då menar man just Ukraina. Att det finns någon form av formering där som skulle på något sätt vara det lilla Ryssland. Sen har vi ju ett annat begrepp, och det är ju Vitryssland också faktiskt. Men just, men det är kanske en annan sak, så det ska vi inte blanda in här. Men just det här Lillryssland och Storryssland. Och att då Mazepa här på något sätt skulle företräda det lillryska. Och det tycker jag är spännande.
Det, jag vet inte exakt hur det förhåller sig, men det finns ju någonting som heter Novorossija, tror jag, eller Russia, som är liksom det nya Ryssland, och som är den här, och som är den här regionen ovanför liksom Svarta havet. Men jag tror att det där är, nu gissar jag bara, men jag tror att det där har den perioden som kommer efter sen, under Katarina den andra.
Men det finns försöker i litteraturen kring just Mazepa här, att han identifierar sig på något sätt som lillrysk ledare. Och det tycker jag är lite intressant, att det är lite mer än bara att han är kosackledare och hetman för en region. Eller, så att, och det tycker jag verkar, det är min uppfattning, och det verkar du ju dela här. Att här finns ju någonting som är spännande mitt i det här, liksom, i de här spänningsfälten här nu, som ju snart kommer bli ännu mer komplicerade när Karl XII dyker upp.
Ja, precis. Men det är lite svårt att förstå Ivan Mazepas motiv här egentligen. Alltså, han är ju en kappvändare av rang. Va? Hela tiden söker han sig ner till de här kosackmiljöerna. Och in här i maktens centra hela tiden fram och tillbaka. Va? Man lyckas, typ, det verkar som att han snackar sig ur de här situationerna på något vis. Antagligen för att han är en bildad person liksom, och vältalig och antagligen skicklig manipulatör. Så det, jag tycker det är lite svårt att veta vad han ser sig som. Men det är ju nu mot ålderns höst här, när vi kommer till 1700 och det stora nordiska kriget sätter igång och Karl XII börjar röra på sig uppe i Norden. Då verkar det ju ändå finnas någon slags ambition att vi kanske finns en möjlighet till ett självständigt Ukraina här. Jag ska säga, under den här hetmanatets period här nu, från mitten av 1600-talet fram till nu, så har man hela tiden slagits med tre stora makter här. Ryssland, polsk-litauiska samväldet och Turkiet i söder. Och man har liksom en önskan om att försöka alliera sig med någon annan än Ryssland, för att man tycker att den här styret är för repressivt.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men då kanske det är dags att liksom spela in egentligen nu här då, Karl den 12:e.
Ja, att vi kan säga så här va, precis. Ja. Vi kan bara säga en sak till. Och det som händer nu då, det är att Peter den store och Ivan Mazepa, de är goda vänner. För han har ju varit rådgivare och lärare åt Peter den första, alltså Ivan Mazepa. Så att de är väldigt goda vänner. Och nu när Ivan Mazepa är hetman då över den här östra delen av hetmanatet, så blir han också tvungen att hjälpa Peter den store i hans ärenden uppe i Östersjön. Eller runt Östersjön. Men det är inte så populärt. Så redan ganska tidigt in i stora nordiska kriget så börjar den här alliansen krackelera lite grann och det finns ett visst missnöje. Och när Karl den 12:e då befinner sig i Polen sen så redan då börjar det komma lite kontakter mellan de här två. Men ville du hoppa in där kanske?
Ja, men jag tyckte att om vi skulle säga då vad som händer parallellt med det här, då kan vi ju konstatera det att Karl den 12:e klarar ju det här anfallet som ju Sverige faktiskt råkar ut för. Från flera stater och framförallt så handlar det ju om inledningsskedet här med Danmark, Ryssland och Polen-Sachsen som ju August den starke är kung i den staten. Och avvärjer ju hur de här hoten landstiger på Själland, lyckas landstiga Baltikum, vinner vid Narva och sen genomför då sitt polska fälttåg och går över Dyna och befinner sig sen då 1706 då han egentligen då neutraliserar Augusten starka av Polen Sachsen och skapar liksom en ordning efter sitt eget sinne då i Polen. Så det vi kan väl räcka med att vi tar det så får vi återkomma till det. Och det intressanta här är ju då att han drar igång det här fälttåget efter att ha laddat upp och befinner sig då vintern 1807-1808 med sin armé.
17.
Du ser, man skriver avhandling 1889 så man fastar ju liksom där någonstans. Men 1707-1708. Och där har han då en fältarmé av hög kvalitet, måste vi säga. Det är ju faktiskt till och med så att när han finns i Altranstedt då uppvaktas han ju faktiskt av de europeiska makterna. För det var det jag ville liksom lite också komma in, så tar vi lite ramen här. För samtidigt pågår ju en jättestor europeisk kraftmätning, nämligen det spanska tronföljarkriget. Och det är lite intressant att de olika parterna i den konflikten som pågår parallellt med stora nordiska kriget, de uppvaktar Karl den 12:e därför att han har en så slagkraftig armé. Och lite liknande situation, kanske som Gustav II Adolf. Och man pratar ju i samtiden faktiskt också om det nya lejonet från Norden. Men hur som helst har han en fältarmé. Och sen samtidigt kan vi väl också konstatera att det finns ytterligare två stycken styrkor av lite bättre kvalitet. En under Levenhaut upp i Baltikum och också en trupp upp under Lübecker längre upp Finland, Baltikum. Och det kanske vi inte ska prata så mycket om, men den här Levenhauts styrka kommer ju sen att bli intressant. Och då tänker han sig att han ska sätta igång nu då ett fälttåg mot Ryssland och Sankt Petersburg. Så att om vi liksom lämnar lite Mazepa för en stund här och tycker jag tar en diskussion om vad försiggår uppe i huvudet på Karl den 12:e. För då är det ju så här, det ska vara klart för oss, att vi vet inte allting här. För en sak är klar, att när det gäller källäget så är det lite delikat. För att det svenska fältkansliet försvinner i stor utsträckning sen så småningom efter Poltavaslaget och i freden i Perevolodzjna. Och sen är det ju också så att de här envåldshärskarna, vilket ju Karl den 12:e faktiskt ju var, delar ju inte med sig av allting, skrev inte saker, utan det fanns att säga i huvudet eller hos hans närmaste då. Och där tycker jag att vi kan fundera lite kring var det förnuftigt att inleda ett fälttåg in i Ryssland. Hur tänkte han där? Var det så att han uppfattade att den ryska krigsmakten var så undermålig, vilket han ju hade rätt i när man tittar på hur den presterade slag vid Narva då 1700? Det är det ena. Liksom fick han storhetsvansinne här. Hade det varit strategiskt mera vettigt att svänga uppåt igen och rensa Baltikum och försvara de provinserna? Den diskussionen tycker jag vi behöver ta här.
Men då tycker jag att jag kan föra in Mazepa här igen då.
Okay.
För någonting som Karl XII också får underrättelse om, det är ju att Mazepa kan kliva in med ett stort antal kosacker på hans sida under det här ryska fälttåget. Så det är ju faktiskt också en faktor här. Karl XII tänker sig inte att han står ensam med sin fältarmé, utan han också kommer få understöd. Inte bara av Mazepa, utan också av det här Krimkanatet.
Att det blir en allmän upprorsrörelse,
ja,
som skulle...
Exakt.
Men samtidigt så ändå uppfattar jag att i det här första läget så är ju, som jag förstår det, är ju det här som forskningen har brottats med, så är ju, så att säga, marschriktningens mål, den är ju Moskva.
Mm.
Och att Ukraina kommer ju till som egentligen ett andrahandsmål, därför att man inser under marschen in mot Moskva att underhållssituationen är så svår och man behöver liksom ändå röra sig i områden som, där det finns vänner, därför att ryssarna använder sig till stor del av den brända jordens taktik, det klassiska, och att man då viker av söderut mot Ukraina för att liksom hämta kraft då i klimat som är varmare och så vidare, och där man tror att man då har vänner, som du säger. Och det är väl där som Mazepa kommer in som en faktor. Men det som funderar jag lite kring också där, hur är det nu egentligen? Är det så att liksom Karl XII lockas dit av Mazepa, eller är det så att Karl XII hamnar där och sen...
Ja, det är ju frågan.
Det är en fråga här. Vem är det som är kontaktsökande? Och jag uppfattar att forskningen inte är helt ense på den här punkten.
Nej, alltså jag tycker det verkar som att Mazepa i det första läget så ber han ju faktiskt tsar, alltså Peter den första, om hjälp.
Just det.
För han är rädd för Karl XII, ja, och hans, för att han har ju bundit upp den polska kronan på sin sida nu. Och ser ju framför sig ett hot här också. Samtidigt så har han ju förstått att Karl XII är en politisk virvelvind liksom, och en militär strateg av rang. Så att han ser ju också en möjlighet där. Så det är lite svårt att se, möjligtvis att han kanske lovade för mycket, för han får ju faktiskt inte med sig alla sina kosacker på sin sida. Så han kanske lovar Karl XII mer än vad som var möjligt att genomföra.
Ja, för det är ju egentligen ett fiasko, får man väl säga.
Ja, det blir ju precis.
För han har inga soldater att ställa upp med. Det visar sig att de här förråden han skulle kunna erbjuda, de lyckas ryssarna förstöra. Ryssarna hinner ju bränna till exempel hans huvudstad. Och det är ju också så att de här kosackupproren blir det ju inte heller någonting. Baturin heter ju hans.
Exakt. Och det tycker jag också, Baturin kan vi ju prata om lite grann, för det är ju... I svensk litteratur så förs det här fram bara som en liten bump in the road ungefär, som att ja, och sen så kom ryssarna och skövlade Baturin. Men Baturin är ju känt i ukrainsk historia som en av de absolut värsta krigsförbrytelserna som någonsin skett, i princip. Där man, en rysk fältare, det är han Menshikov som går in och slaktar mellan 13 och 15 000 människor och bränner ner och i princip skövlar hela Baturins staden, alltså kvinnor och barn och allting. Så nu är det svårt att veta allting, vad som, ja, det var länge sedan och informationen är knapphändig. Men det är också intressant att se de här skillnaderna mellan hur vi ser på saker i historisk skrivning och vad som lyfts fram som viktigt. Det där är en oerhört viktig händelse i ukrainsk historia, medan i Sverige ser man det på lite annat sätt. Men får jag bara säga en sak till om Karl XII där. Det finns ju de som påstår att han bara, jag menar att han inte hade någon plan, att han bara gick helt planlöst egentligen. Och jag antar att det är någon slags storhetsvansinne som också spelar in här, eller?
Ja, alltså det tror jag ju inte riktigt på. Därför att ibland så gör vi liksom de här individerna dummare än vad de är, höll jag på att säga. Eller det tror inte jag. Jag tror att man kalkylerade, tänkte, funderade väldigt mycket kring vad man skulle göra. Däremot kan man väl kanske säga att hans övertygelse att det gällde att slå ut Peter den Stora var ju fåfäng. Och att den ju aldrig skulle kunna hålla. Här är vi ju inne på någonting som egentligen är ju helt fundamentalt. Nämligen det faktum att detta land, Ryssland, plötsligt har fått en härskare som kan utnyttja detta rika lands resurser. Den frågan kan man ju också faktiskt ställa till herr Putin faktiskt. Hur väl använder han Rysslands resurser? Jag har en del synpunkter på det. Det jag skulle säga också var att sommaren 1708 så är det ju så att den svenska armén är ju i stort sett egentligen, med ett undantag som vi kommer här nu till då, ju framgångsrik mot ryssarna. Det finns ingenting i liksom den rena krigföringen i den meningen taktiskt på slagfältet som så att säga skulle berätta för den svenska armén och Karl XII att ryssarna hade blivit bättre. Jag tycker man kan lyfta fram det här slaget vid Holovichin då i 4 juli där man gör en flodövergång, och vi ska inte fördjupa oss i det, och faktiskt skickligt sätt. Man brukar ju lyfta fram det också som det slag där Karl XII liksom verkligen är en aktiv chef och ledare i stridsvimlet. Sen viker man liksom ner till Ukraina. Och då kommer vi så småningom då till de här händelseutvecklingen. Men jag ska börja ta ytterligare en sak. Det är ju så att man har en idé att man har en trosskolonn då med förstärkningar som ska komma från Baltikum under Levenhaupts ledning. Men den kolonnen, trosskolonnen och förstärkningarna då, ungefär 12 000 man faktiskt, hade varit ganska viktigt att få in dem. Fångas ju upp av ryssarna i andra hälften av september i slaget vid Lesjnaja. Eller Lesna kanske man säger. Det är svårt med de här orden.
Jag satt förbilt och sökte också var det ligger, men jag kunde faktiskt inte hitta. Det finns inga, jag gissar att ortnamnet inte används längre eller att det har dött ut eller någonting. För att det är jättesvårt att förstå vad det där är någonstans.
Lesna, man hittar det på historiska kartor faktiskt. Ja. Hittar man det. Och så att man ska klart först att på hösten då 1708 så rör man sig så att säga då ner mot Mazepas hemland. Och det är ju där som, och då ska vi veta att då är den här en armé nu som är relativt sliten. Den är dålig kondition och den har behov av underhåll. Och där tycker jag att vi kan väl kommentera det på en gång. Jag måste liksom bara få klara av det här. Du förstår ju det, vad jag är inne på nu. Att det är ju betydelsefullt naturligtvis med underhållet. Och ryssarnas strategiska plan, i alla fall operativa plan, i Ukraina mot Karl XII i de västra delarna av Ryssland, den är ju att helt enkelt locka Karl XII så långt in som möjligt i Ryssland och vänta in honom. Och att han tänger ut underhållslinjerna. Och samtidigt försöka förstöra hans möjligheter att underhålla sin armé. Och där kan vi ju diskutera det oändliga, men då ska vi komma ihåg
det. Det var ju oerhört lyckat också, för det är ju just det som händer.
Och att den karolinska armén då, trots sin goda organisation och sitt fantastiska infanteri och sitt enormt slagkraftiga kavalleri och taktiska förmåga på slagfältet och även operativa rörlighet, så är den ändå, kanske ändå inte lika sådär operativt rörlig som arméer vi ser senare, utan den marscherar ju i stor utsträckning på en korv, om jag uttrycker mig så. Kan man säga så, Peter? En korv? Eller på ett långt led, helt enkelt. Då blir ju väldigt, även om man hade förstånd på i den karolinska armén att sprida ut trupperna på grund av sjukdomsspridningen här. Men det är väl så här att den här ryska klimatet, ryska omständigheterna, naturen, få vägarna, gör att man hamnar liksom på en väg. Och det här dilemmat har vi ju redan diskuterat i ett annat poddavsnitt, nämligen Napoleons försök att besegra Ryssland 1812. Så att vi kan väl konstatera att när Karl XII landar då i Ukraina så har han en trött och sliten armé, och Mazepa kan inte erbjuda det som...
Nej, han kommer med...
någon av dem hade lovat, om jag säger så.
Han kommer med 2000 kosacker ungefär, och sen så ansluter sig ytterligare ungefär 1500 zaporoger som kommer från den andra sidan, den Dnepr, lite längre söderut här. Och det gör ju också att vid det här skedet så försvinner ju Mazepa lite grann ur historien på ett sätt, för att hans styrka, det som han ansluter med, får inte någon större effekt egentligen på det här slaget, utan de används inte heller offensivt särskilt mycket, utan de används mer för att vakta för trossen och sånt lite längre bakåt på slaget i Poltava.
Men en faktor här som jag också skulle vilja spela in här, det är ju att, som jag har förstått det, så också Mazepa börjar förstå att han har hamnat i onåd åt Peter den store. Det börjar inspirera sig tryckt om att han kommer att gå över till Karl XII. Och att det också är så att det förefaller vara så att den här Menshikov, som är en annan sån här av Peter den store, så ska vi kalla nu för nu då, gunstlingar. Mycket enkel bakgrund egentligen, men som stiger upp till höga höjder både som militär och ämbetsman. Han är den som är tänkt att ta över och bli någon form av guvernör i det här området istället för Mazeppa. Och att det liksom finns en, och att, man, att det skulle då vara så att plus alla de här andra olika då orsakerna som vi har pratat om här, så skulle det ha varit även ett skäl att här känner Mazeppa sig direkt hotad av den, av att han kommer bli utbytt. Och då är frågan, vad ska han göra? Så det kanske är en desperat handling detta, att han faller över till Colin Tofte. Han måste ju ha insett, tror du inte det, Peter? Insett att den karolinska armén kanske inte var på den nivån som han hade förväntat sig.
Nej, han kanske måste ju ha blivit förtrollad av det här ryktet om Colin XII:s förmåga också. Att det måste ha funnits en sån, jag bara spekulerar, men liksom i propagandan och i den här kulturen som uppstår och den här mytbildningen som blir kring de här, precis som vi ser omkring Zelensky nu också för den delen, att det bildas en slags momentum kring de här personerna. Så och många, väldigt många sluter upp. Och man kan tänka sig att kanske Colin XII då såg som en sån, en sån möjlighet.
Ja, men en sak förefaller ganska klar, och här är också forskningen, det här är ju en sån här sak som har diskuterats och forskats väldigt mycket på i svensk historia. Den som vill fördjupa sig i det här kan ju läsa en hel del böcker, och det finns ju många storheter. Ragnar Hatton har ju skrivit en fantastisk biografi som jag faktiskt läste den som tonåring. Du vet ju, Peter, jag var kanske inte som andra barn. Och det finns många framställ. Generalstaben har ju ett stort verk som jag faktiskt skaffade också som tonåring på antikvariat och släppa hem i en sån här rullebag faktiskt från Stockholm. Jag bodde ju i Västerås. Det är lite sött faktiskt, tycker jag. Ja, och så läste jag då, och sen köpte jag kartverket och så höll jag på det. Och där är det också den här diskussionen, varför blir det så små? Varför landar man i Poltava? För jag tänkte, vi måste ju komma dit nu. Och det är ju detta att man tänker sig då att, det finns flera skäl, att man tänker sig nu att nu vill man lura Peter den store i en fälla, nämligen det som man tror att den ryska armén inte kommer klara av, nämligen ett slag. Här kommer den karolinska armén och sopa undan ryssarna och kanske krossa till och med tillfångata Peter den store. Och därför börjar man då att belägra den här ganska oansedigt dåligt befästa staden Poltava. Och många menar ju att man inte egentligen gör några ordentliga ansträngningar för att ta staden. Andra menar att det visst är på det sättet. Men att det kanske är så att man har börjat tömma ut sina krafter istället. Men hur som helst så är det ju så faktiskt att Peter den store ju nappar på det här bytet. Jag tänkte bara lite sådär, eftersom vi nu är inne i ett sånt här, får man säga så lite, Ukraina-mod. Det ligger ju liksom som en våt filt. Så var ligger Poltava? Jag kan säga att jag har varit i Poltava. Och då vill jag bara förmedla en sak som jag kommer ihåg från den här resan. Det var 92 då. Att den här resan från Kiev till Poltava med buss, den gjorde stort intryck på mig. För vet du, Peter, det var så långt och det var så skumpigt i bussen. Och dessa vidder, och då tänker man på den här karolinska armén som gick den där vägen, hela den vägen. Jag tycker det är otroligt som bara marschprestation. Om man tänker sig en linje mellan Kiev och Charkiv. Och så någonstans på 2/3 av avståndet då, österut, alltså du tänker 2/3 från Kiev, alltså närmare Charkiv då, så går man ner då ett litet snäpp, va? Där har vi Poltava.
Ja.
Så där ligger det alltså, och det ligger mitt nu faktiskt i händelsernas centrum. Det är ganska hemskt, höll jag på att säga, att det är så.
Jo, titta, jag tror att det är Chernihiv Oblast som det ligger i, som är nu en av de områdena som man slåss om.
Och då är det så att den här då, staden Poltava ligger ju vid en flod då i öster, och den här staden belägrar ju de svenskarna, och så hade då den svenska armén sitt läger då på ena sidan, och så kommer Peter den store och slår läger en bit ifrån Poltava inledningsvis. Och det är faktiskt så att den svenska armén, den ställer upp i slagordning faktiskt vid två tillfällen här innan slaget, den 16 och 22 juni. Och sen så småningom då så är det avgörande slaget då den 28 juni här. Och då är ju läget helt enkelt att Peter den store har ju etablerat då ett fältläge norr om Poltava och gått över då floden Vorska. Och så har han byggt alltså en fältvall kring den här som man kan se resten av faktiskt fortfarande. Och så framför det här fältläget och väster om det här läget så finns det en öppen yta. Men för att ta sig från Poltava då, så måste man liksom igenom en liten, vad ska jag säga, defilé som det heter, lite smalare område då, med skogsområden, och så kommer man ut på den här fälten framför. Och den svenska planen, den var ju att på klassiskt maner kliva igenom den här defilén, ut på fältet, vända upp, tvinga ut ryssarna ur lägret, eller faktiskt nog helst egentligen ta dem i lägret, precis som i Narva. Och gå in i läget där de är sammantryckt och tvingar dem ner mot floden. Problemet är bara att i den här defilén, i den här lite trånga passagen innan man kommer ut på det här fältet, där har ju ryssarna gjort vad då, Peter?
Byggt redutter.
De har byggt redutter. Vad är en redutt?
Ja, men det är som en liten befästning kan man säga. Den är urgrävd. Jag antar att det måste vara liksom, typ som vallgravar i en viss form. Va?
På alla sidor så. Man kan tänka sig fyrkantiga. Och jag faktiskt såg en rekonstruktion av den där 92 faktiskt där. Som fanns då. Och då hade man ju byggt, då hade man byggt alltså en linje med ett antal redutter för att stänga av den här, vad ska vi säga, trånga, det här trånga utrymmet. Det visste svenskarna om när man rekognoserade. Men på natten då mot den 28, då bygger man liksom ett vinkelrätt linje av redutter rakt ner, så att det blir som en T-form, alltså rakt. Med ny reduttrad som uppenbarligen svenskarna inte riktigt känner till. Och så finns det några saker till här. Karl XII skadas ju faktiskt några dagar innan slaget. Håll på att stryka med under rekognosering. Och det gör att det inte är han som leder den svenska armén, utan det är Renskön som gör det. Och Levenhaut ska leda infanteriet. Och den svenska krigsplanen, den är ju att man i gryningen, utan artilleri, och det har också diskuterats, varför tar man inte med artilleriet? Och där har man ju menat då att det beror ju på att man uppfattar att man kanske inte behövde det. Därför det här skulle gå så fort. Och man skulle ju också glida igenom den här reduttlinjen ut på det öppna fältet. Och ryssarna skulle så att säga vakna av att svenskarna stormade det här befästa lägret. Eller möjligtvis att man hade, ryssarna hade någorlunda hunnit utanför och sen blivit lite tagna där, upptryckta mot sina egna befästningsvallar. Så det var ju idén här. Men det som ju då händer när man i gryningen tar sig igenom den här reduttlinjen, det är att man kommer under eld från de här redutterna som är nybyggda. Och där börjar då ett antal svenska bataljoner, en tredjedel av det svenska infanteriet under ros, börjar att angripa och ta de här redutterna. Och det var ju inte meningen. Det var
Och de mals ner då liksom i
de
det här.
De fastnar där, och det är faktiskt till och med så att ryssarna skickar sen i en kringgående rörelse trupper för att mosa och ta och massakrera den här delen av det svenska infanteriet. Så det betyder att när svenskarna kommer ut på fältet, då har de mist en tredjedel av sitt infanteri. Dessutom händer någonting väldigt intressant. Det ryska kavalleriet ser det svenska infanteriet som har tagit sig igenom reduttlinjen och bestämmer sig för att anfalla. Då svarar det svenska kavalleriet och driver det ryska kavalleriet faktiskt framför sig norrut över det här stora, stora fältet. Där jag faktiskt har gått omkring, Peter, faktiskt, även om det var i början på 90-talet. Och faktum är att det svenska kavalleriet nästan driver ner det ryska kavalleriet i en ravin, eller åtminstone i en sänka. Vi har varit där borta och tittat. Men lyckas inte få ner det ryska kavalleriet hela vägen, har man också spekulerat kring. Varför hämtar man hem det svenska kavalleriet för? Det var nog så att det svenska kavalleriet hade tappat sin anfallskraft där. Och man vänder tillbaks. Och sen vänder så småningom efter att man har stått ute på det här fältet i slaglinjen och väntat på Ros och hans bataljoner där borta. Och när de inte kommer, då bestämmer man sig för att vi måste göra någonting. Då tar Peter det stora initiativet. Flyttar ut sin armé på fältet. Grupperar den i två stycken parallella slaglinjer. Trycker ut artilleriet. Och när det svenska då anfallet sätts in, så överflyglas alltså. För de är ju så numerärt underlägsna, så överflyglar ryssarna redan från början det svenska infanteriet. Men det är ändå så att svenskarna anfaller. Infanteriet är mitt i kavalleriet på kanten. Men de möts ju, det tar 800 meter går de över detta dödsfält innan de når då den första ryska linjen. Och det brutala är att på delar av slagfältet så trycker sig den svenska anfallet igenom den första ryska linjen. Kraften är så kraftfull i det svenska anfallet. Och det är ganska fascinerande egentligen att det var så. Men sen, utan att gå in på allt för mycket detaljer här, så öppnade sig så småningom en lucka i svenska linjen. Där går ryssarna in. Och sen så småningom mals man ner helt enkelt av. Dels att man har haft fruktansvärda förluster på vägen fram. För man vägrar stanna och skjuta, utan man väntar ju tills man är precis nära innan man öppnar sin musketsalva. Och dessutom har ju ryssarna ett ganska kraftfullt artilleri som man öppnar eld med. Och så blir det allmän flykt då. Och vill man läsa det här, om det här, så är väl det kanske det bästa, Peter, det är väl att läsa din namnes skildring av det här igen. Vad säger du? Peter?
Englund,
ja. Alltså fantastiskt. Mm. Ja, vi har ju läst den båda två. Jag tror att många av lyssnarna har läst den. Har ni inte läst den, så berätta inte det för någon och läs den. Därför den måste man liksom ha läst. Därför jag tycker att den är, man kanske inte håller med om precis allting han skriver. Man kanske kontrollerar det mot annan forskning och så vidare. Men den är ju ett försök att fånga den här enskilda soldatens upplevelse, tycker jag, på ett sätt som är ju så idag aktuellt i forskning, det där med upplevelse och erfarenhetshistoria. Och sen vet jag att vi har ju haft ett annat avsnitt här där vi pratade om Kalodden.
Mm.
Och den här John Preble har ju skrivit en bok om Kalodden, och den läste ju Englund och tog efter.
Just det, han har härmat stilen där. Liksom.
Ja, precis. Mm. Och jag tycker att den är väldigt lyckad. Dessutom är den ju lite viktig för dig och mig som historiker, den här. För att den öppnade ju upp hela den här populärhistoriska vågen och renässansen och intresset för den seriösa militärhistorien. Så det har vi faktiskt Peter Englund att tacka för, måste jag säga.
Jo, jag kommer ihåg att han har ju väldigt målande beskrivningar av just den här ångesten och det som de måste ha känt. Och så, dels för soldaterna på fältet, men också för Karl XII som står där och ser allt det här kollapsar. Jag tänker att om man ser på stor säkert på hans sida också, då måste ju ha sett sina drömmar helt och hållet bara grusas här nu. Och jag vet inte vilken grad av insikt hade han. Karl XII gör ju ett intryck här nu när man läser. Det finns ju inte mer än Peter Englunds böcker att läsa om det förstås. Det finns ju mycket som helst, va. Jag läste Bengt Liljegrens biografi om Karl XII här också. Att han, och det är ju också en klassisk bok, men... Ja, han målar inte upp en bild av Karl XII som någon som är vid insikt om
att
vad
han
som
inte,
just har hänt.
Utan han
snarare var att tänka att ja, men det här går att lösa. Det här liksom har någon slags, befinner sig i en slags förnekelsetillstånd när han ser det här, den här bataljen.
Mm.
Och han vill ju vara kvar och slåss. De flyr ju här från fältet. Jag vet inte, ska vi gå in på själva flykten?
Ja, jag tycker vi kan nämna det. Vi kan väl konstatera att den här första rapporten sen som går hem till Stockholm, den har ju omskrivningen ungefär så här. Alltså avbräck ut i ett fältslag.
Ja.
Nej, men det säger någonting om det du säger här. Sen är det ju som vi har sagt. Det kom ju för några år sedan en väldigt sån här populär och kritisk skildring av Karl XII av Ernst Brunner, som ju blev väldigt uppmärksammad. Och han framställde liksom Karl XII som sån där demagog, som Pol Pot och Hitler. Och det kan jag väl säga att det tar jag väl starkt avstånd ifrån. Då måste jag säga, jag tycker att det kanske inte är ett sätt som en historiker ska jobba på, att liksom försöka tänka sig in i en person är sådär. För det fungerar sällan. Dessutom blir det väldigt lätt anakronistiskt, ska vi ha klart för oss. Det här är ju en 1700-talsmänniska. Men man kan väl konstatera så här, på svensk sida så förlorar man ju och tillfångatagna då nästan 10 000 man av den här armén. Och tittar man lite på de här styrkeförhållandena, så den här Karolinska armén som sätter in sitt anfall på Tava, den är 19 000 man stor. Och ryssarna har ungefär drygt 50 000 man på plats, så det är ganska stort. Ryssarna förlorar ungefär 4 000 man också här. Men det som sen händer är att man flyr ju söderut. Kommer sen till Petrovolodsjna, där man då några dagar senare kapitulerar.
Får jag säga något om geografin bara också? Att det så att lyssnarna förstår här också att Poltava är man, i den här situationen är man så inringad av ett antal floder som man måste ta sig över. Och det är som det gör det här läget så himla prekärt här. Att man är, i princip befinner sig i ett U av floder och där man har ryssen ovanifrån så att säga. Så hur man än gör, så man måste fly härifrån, så måste man ta sig över floderna. Och över floden Dnepr här nu. Och det är ju ett problem.
Ja, det är dramatiskt. Man sitter fast där. Och då är det så här också att just här på plats i Perevalochtchyn så kapitulerar man egentligen till en mindre rysk styrka. Man har liksom inte längre psyke, stridsmoral att slå sig igenom där. Även om man liksom hade kunnat göra det sannolikt. Och det är väldigt lätt att ställa det kravet på de här stackarna som just har upplevt den här fruktansvärda blodsutgjutelsen på slaget vid Poltava då. Men där kapitulerar man, och både Rensköld och Levenhaupt går ju under de här dagarna in i fångenskap, och de här svenska Karolina förs ju sen i Moskva till på en sån här triumfmarsch. De får gå då inom Moskvas gator och bli bespottade, och sen hamnar de i Sibirien. Och här kommer vi till någonting intressant där, att Karl XII väljer ju här att, eller uppmanas, väljer, man menar till och med att Mazeppa är en av dem som uppmanar dem att göra det, nämligen att sätta sig i säkerhet då i det osmanska riket i Bender. Men det är väl kanske en annan historia då. Men...
Ja, det är lite svårt att veta vad det är som, vem det är som styr här, och det tycker jag inte, det står inte så mycket om det i böckerna heller.
Nej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Nu hamnar ju Karl XII i en situation att han är lite grann i Mazeppas händer och zaporogerna, för det är de som kan det här området. Utan nu har man liksom förlorat alla möjligheter att rekognisera och sådär. Nu är man helt i hållet i deras händer. Mazeppa och Karl XII kommunicerar via latin. Och det är det enda språket de har gemensamt här. Och man kan väl tänka sig att Mazeppa säkert har vissa planer för att vi kan rädda sig själv i alla fall, åtminstone om man tar sig ner till Turkiet, som då eventuellt står på deras sida gentemot ryssen i alla fall. Och där. Så att det är väl det de försöker göra. De gör ju, det är också, det uppstår någonting som, alltså de tar ju sig över den här, över Dnepr igen då, och försöker ta sig västerut, och då är det en lång passage här till nästa flod, floden Bug. Och kommer man över den, då kan man komma in på de här turkiska områdena. Då är man i princip i säkra händer, va? Eller man spekulerar i det i alla fall. Men här pågår ju någon slags ökenvandring också. Alltså vandringen där mellan och Bug. Ja, det blir en slags ökenvandring för Karl XII och de trupper han har med sig. Och så en stor del av de här zaporogerna är ju med honom nu, och kosackerna, som har överlevt här. För de har ju inte varit direkt involverade i den här huvudsakliga bataljen, utan de har ju lyckats hanka sig fram här. De tar sig över den där, och det är ju rätt intressant. Med olika förvillande taktiker så lyckas man liksom hålla borta de ryska förföljarna om man tar sig faktiskt fram. Det fick mig att tänka lite på andra ökenvandringar. Vi skulle borde göra ett avsnitt som bara handlar om kända ökenvandringar. Typ
arméer som genomför ökenvandringar.
Ja, exakt. Jag tänker på Alexander den Store och Xenofanes, Karl XII.
Jag tänker på reträtter från Norge. Också faktiskt 1718 när man då började på från Trondheim kan vi ju precisera. Ja,
det finns ju ett antal sådana där episoder.
Det är ett bra liksom. Tema i denna podd som tar upp eländets historia.
Absolut.
Men det jag skulle lägga till och säga här är att vi har ju bara snuddat vid det här ämnet. Det är viktigt att säga, och jag hoppas ju snarare att det inspirerar nu alla lyssnare till att läsa om det här och nagelfara våran skildring av det här. Nu går det ju inte att besöka den här platsen, men jag är faktiskt ändå glad att jag har gjort det. Det är ändå en plats som är ganska episk. För det kan vi väl säga här nu då, att det här slaget då, om man ska lyfta fram något slag, då här kommer vi alltid tillbaka till. Hur viktiga är de enskilda slagen, så får man nog säga att det här slaget om något kan sägas vara ett väldigt betydelsefullt slag. Att här är det ändå ridå ner i den här idén. Att Sverige skulle kunna matcha Ryssland. För vi ska ha klart för, som vi redan liksom har nämnt här, att Baltikum är ju redan ockuperat här. Och Sankt Petersburg är redan grundat 1703. Så att här händer ju någonting apropå det här med att historien vänder.
Mm. Jo, precis. Och Peter den Store har nu möjligheten att ta sig ner till... Han befäster sin position egentligen i östra Ukraina. Och lyckas ta sig ner till Svarta havet och Azovhavet och det här. Han låter de här hetmanerna vara kvar. Han fortsätter ju ha det här ämbetet kvar på den östra sidan. Men Katarina den andra tar ju faktiskt bort det sen 1764. Och då försvinner ju slutligen drömmen om hetmanatet också. Att den här första kosackstaten försvinner iväg med det.
Men du, skulle jag vilja göra en liten poäng av din approach här idag. Det här att du liksom så att säga nu då... Egentligen förvirrade oss lite genom att liksom börja med den här ukrainska historien. Tyckte jag var så bra. Den är ju att det är ridå ner i dubbel bemärkelse här då.
Ja, exakt.
Dubbel ridå. Ja.
Det är ju intressant om man tittar då på historisk skrivning kring det här. Alltså 2009 hade man ett känt jubileum från Poltava.
Ja.
Och under den där tiden så var det väl inte så frostigt som det är nu mellan Ukraina och Ryssland. Men det började ju bli frostigt. Och det här lyft... Alltså, Mazepa blev ju betraktad från Rysslands sätt som den största förrädaren av dem alla. Alltså en förrädare mot den ryska staten kallades för Mazepist under lång tid.
Mm.
Och han då blev exkommunicerad i den grekiska ortodoxa kyrkan. Han blev ett anatema. Och det har blivit som en högtid i den ryska kristna traditionen att liksom bespotta Mazepas och hans sätt att förråda Peter den Store. Det måste ju vara ett oerhört personligt för Peter den Store också, antar jag, det här.
Om att de behandlar den här relationen.
Ja, precis. Ja. Så att det har ju blivit så otroligt symboliskt laddat. Mm. Och 2009 då, när man hade den här reenactment-händelsen vid Poltava, så var det ju som ukrainska nationalister som satte upp, liksom, eller jag vet inte om de var nationalister, men patrioter kanske, eller någon i alla fall, som var med Mazepa positiva, satte upp sådana här posters som Mazepa hade rätt.
Okay.
Och Yushchenko, som var president under den här tiden, han lyfte också den här anatemat över Mazepa i den ukrainska kyrkan. Medan Medvedev, som då var premiärminister och president i Ryssland, vägrade att göra det. Utan där skulle liksom anatemat vara kvar. Så att den har ett otroligt symboliskt viktig för dem, va? På ett sätt som vi inte, tycker jag, riktigt förstår när vi bara tittar på den här Karl XII och vad det betyder för den svenska historieskrivningen.
Det finns en sak som jag skulle vilja skjuta in till här faktiskt lite, och den är ju, som har en underhållsperspektiv på den här kapitulationen.
Ja, just det.
Vid Perra Volodz, du förstår ju lite.
Ja.
Men, och det är ju det att det är inte bara de här soldaterna som går i fångenskap, utan också den här ormen av civila som man har med sig.
Just det.
Och det kan vi anledning att återkomma till någon gång, att, för det tycker jag vi skulle behöva ta ett ordentligt grepp på, alltså vad det innebar, de här civila som fanns med i de här arméerna både under 30-åriga kriget, under alla de här krigen, och som ju inte finns med sen under Napoleonskrig när vi kommer längre fram. Men det tycker jag också är en spännande sak, att här går ju också lika många civila i fångenskap. Och då undrar man ju vad det blev av dem.
Jag vet inte, man får rysningar om vad man tänker på det. Det måste ju ha varit en sån...
Ja, men får jag avrunda lite, Peter? Får jag göra det?
Ja, men får jag säga en sak till? Du ska få avrunda. Men jag bara tänker att vi kan väl dra ett streck här för Karl XII och Ivan Mazepa också. När de väl tar sig fram till Bender, tar sig över floden Bug. Och när de står där på andra sidan Bug så ser de också Zaporogarna fullkomligt slaktade av sina ryska förföljare. Så de lider ett oerhört stort nedlag även de. Och det som händer när man väl kommer fram till Bender är att Mazepas historia tar slut. Han dör där på plats egentligen, och han försvinner ur den här historien. Men alltså Karl XII då, som vi känner till, han blir ju kvar i Bender i många år. Så där, nu har jag sagt det jag skulle säga.
Ja. Är det sista du kommer säga?
Ja, men nu känner jag mig nöjd för nu. Jag kommer säkert på någonting nu.
Nej, men jag skulle säga ju att det kanske var en värre katastrof i förlängningen detta för Ukraina än för Sverige. Det tycker jag man kan säga här, för det, fokus har ju knappast varit på den här ukrainska problematiken, och den kan kanske aktualiseras här. Och det var det som liksom var min slutkläm här, att det här avsnittet om Poltava blev ju så naturligt för oss nu, kan vi ju säga. Därför att det också utspelar sig ju på en plats som ligger mitt i händelsernas centrum. Så med de orden så får vi väl helt enkelt tacka och säga att vi har nu då framför oss, dels ska vi fortsätta med andra världskriget, eller hur? Och där har vi lite Sicilien och Italien framför oss. Och sen hade vi faktiskt också tänkt att så småningom bjuda er på här under kommande veckorna ett avsnitt om kriget i Tjetjenien, som ju känns väldigt, väldigt, väldigt angeläget, eller hur?
Det står en liksom, vad ska man säga? Jag ska inte säga att det står en uppe i halsen direkt, men man känner ju att vi måste ta tag i det där.
Ja,
det känns
det
angeläget.
Tufft. Det är tuffa saker.
Ja, och man vet att det är tufft, ja, precis. Att det kommer inte bli ett roligt avsnitt.
Kriget som ju gav Putin möjlighet att ta makten i Ryssland.
Ja.
Men hörru, tack Peter idag.
Ja, tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.